Blått snack i gott snack. Hasse Strandberg
och Olle Törner
och Vito Stavljanin.
Och välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Det var några avsnitt sedan sist.
Ja, det var det. Det var ett tag sedan.
Back by popular demand, som du brukar äta.
Ja, det vet jag inte.
Ja, det var rätt många som lyssnade på den förra. Folk är intresserade även av perifera grejer. Men det är ju inte så perifert, utan det är ju faktiskt en viktig del, scoutingen.
Ja, det är en del av organisationen. Det är en del av kanske en del som har väldigt mycket med det sportsliga att göra. Med truppsammansättning, med det sportsliga organisationen så att säga.
Du vet alltså, sen när vi träffade sist, hur har ditt jobb ändrats på något vis? Eller du har hunnit vara några tränare emellan sen vi träffades
ja,
för ett par år sedan?
Ja, det har blivit mycket mer att göra.
Är det?
Det är ju alltid så med fotboll. Det finns ju alltid att göra. Det finns ju alltid mycket mer att göra. Men och man vill ju själv också göra mer och mer och mer, så är det.
När vi sitter och spelar in den här podden så står vi och knackar på dörren för en allsvensk säsong som ligger någon månad bort. Vi har Svenska Cupen, vi har Wolfsburg. Så ska vi börja med Wolfsburg, Olle?
Det kan vi väl göra. Jag vet ju att du inte vill gå in på enskilda detaljer och så vidare vad du har tittat på mot Wolfsburg. Men beskriv, hur gör man när man scoutar en motståndare? Vad är det som är viktigt?
Nej, jag har ju varit och tittat på Wolfsburg i några matcher nu senaste veckorna och det som vi har gjort det innan, vi har ju alltid gjort det när det gäller Europaspel framför allt, men vi har gjort det även innan när det gäller allsvenska motståndare och så vidare. Och det man försöker göra när man scoutar motståndarna är ju att på något sätt se vilken struktur i det offensiva och defensiva spelet lagen har, och man försöker hitta någonting som är återkommande i lagens spel.
Mönster lite så, eller?
Det är ju lite grann det man försöker ju liksom upptäcka och observera. Så att återkommande saker, egentligen det är det som är kanske lagets principer, hur de spelar fotboll och hur de vill spela, och det är det man vill komma åt på något sätt.
Tycker du att man kan se att det är ett lag som har förlorat rätt mycket på sistone?
Alltså jag tycker att alltså det är Bundesliga vi pratar om. Det är ju liksom inte något annat, och det är ju ett väldigt bra lag. Sen de har ju haft lite resultat, sämre resultat på senaste veckorna. Mm. Men man kan ju se klart och tydligt liksom vilken struktur och vad det är de vill försöka göra och vad de gör och så vidare. Så att jag tycker att de har varit väldigt konsekventa med sättet de har spelat alla de matcherna som jag har sett. Så att det är inte så fort man börjar förlora matcher så att man förändrar strukturen eller strategierna, utan man håller sig till sina strategier och så vidare.
Ja, det är ju intressant, för att vissa lag kan ju få panik och börja ändra en massa för att vända en trend. Men det har de inte gjort, utan de fortsätter som...
Jag tycker att de har varit väldigt konsekventa med sitt sätt att spela. Sen generellt kan man säga, eftersom jag har varit och tittat på väldigt många matcher när vi var i Champions League och Europa League innan och så vidare, så jag har tittat på de stora motståndarna som vi har haft här på stadion. Så med de stora lagen, när man har tittat på dem, så oftast är det alltså väldigt klar och tydlig struktur vad de gör. Sen har de naturligtvis väldigt, väldigt duktiga spelare som kan utföra det också. Så det är det som skiljer sig på det absoluta toppen, att spelarna är så pass duktiga så att de kan hålla sig till sina principer och idéer, och ändå är så de fria, kreativa och hittar på egna lösningar. Så det är det som är topp kvalitet.
Men är det inte lite knepigt att gå och se, hur många matcher har du sett nu till dags dato, alltså sen det blev klart att vi skulle ha Wolfsburg i?
Alltså jag har ju sett 3-4 matcher, men det finns ju andra folk i staben som har också sett en del matcher, så det är ju, tränarna har ju sett matcher, så det är ju, det är väldigt många matcher vi har sett.
Men sen ska du ändå liksom någonstans efter de här matcherna sammanställas på något sätt och trattas ner och göras någon form av analys, inte det? Det är det lite knepiga.
Ja, så jag tror att den uppgiften att man ska titta på motståndarna, min uppgift liksom inte att jag ska berätta till tränarna vad de ska göra, utan min uppgift är att förse dem så med så mycket information som möjligt så att de kan liksom fatta sina beslut och bygga upp ett sätt att spela mot Wolfsburg till exempel.
Du jobbar i alla fall inte som Wolfsburg, jobbade under vårat träningsläger nere i Marbella, det vill säga sätta sig precis alldeles intill planen och kolla.
Nej, det gör jag inte.
Nej, vi jobbar inte så i Malmö FF.
Det gör vi inte, vi är schyssta kan man säga.
Hur pass viktigt är det att vara på plats kontra att enbart se på vid?
Om man ska beskriva lite grann de förändringarna som har skett inom fotbollen de senaste åren, så det är liksom väldigt mycket digitalisering inom fotbollen också som i alla andra branscher. Och idag så pratar man väldigt ofta om olika sätt att se på scouting och rekryteringsprocessen i att rekrytera spelarna och så vidare. Så man har ju använder sig av en renodlad dataanalys. Det vill säga man köper ju en stor mängd av data, så finns det verktyg som kan analysera den datan och presentera det i siffror och så vidare. Sen finns det videoscouting, vilket har ju liksom existerat ett antal år nu. Ganska många år så har funnits videoplattformar som kan förse alla med olika klipp, olika delar i spelet som är färdiganalyserade, så man kan titta på det. Och så finns det live scouting som har kanske varit den första som inom scoutingområdet. Det är först man har åkt ut och tittat på talanger och försökt hitta talangerna och så vidare. Och då fanns det inte kanske tidigare så mycket teknisk hjälp som det finns idag. Men idag, som sagt, det finns ju de tre olika metoderna som man använder för scouting. Det är ju dataanalys, och det är videoanalys och det är ju live scouting.
Så du fångar lite grann du fångar upp de mjuka värdena kan man säga nu på de här, genom att finnas fysiskt på plats på Wolfsburg-mötena, så att det som man inte är.
Så kan man säga med data, med siffror, med sånt information. Det är ju liksom, det är ju man kan liksom inte, vad ska man beskriva, datan ger dig parametrar som du inte kan liksom analysera bort på något sätt. Va? Men ändå finns det saker och ting som man inte kan presentera genom olika data. Mm. Då tycker jag att det är otroligt viktigt att få den känslan. Om man sitter på stadion, det är inte samma sak om man sitter framför tvn och datorn och analyserar en match. Då får man känsla av atmosfären, då får man känsla av, man ser ju lite större bild. Oftast när man tittar på video så är det bollen som är i fokus och man ser ju inte hela banan, man ser inte alla spelare på banan och så vidare. Så det är ju andra värde som, eller andra saker som man försöker fånga upp när man sitter på matchen och scouta live.
Är det lite grann en generationsfråga också, att du som har varit med länge, du var med innan digitaliseringen också, att du kan det bättre än vad kanske en 20-årig tränare kan som är mer beroende av digitala?
Jag tror att den utvecklingen som har skett i fotbollen i Sverige, det är väldigt mycket sådana verktyg som man använder idag, så man använder ju folk som är väldigt duktiga med dataprogram och hanterar data på olika sätt. Och det är väldigt bra. Man kan liksom inte göra det. Man kan inte jobba utan det, eftersom det är en metodik som har tillkommit och som är ju väldigt vanlig idag i fotbollen. Samtidigt så tror jag att de som jobbar väldigt mycket med data, då har de väldigt stor tillit till den datan de jobbar med. Och de som har jobbat som mig med olika metoder och i olika faser i den där utvecklingen. Jag tycker att en rekryteringsprocess ska inte ske utan att man kanske på något sätt har sett någon spelare eller något lag live och fått den känslan och fått en, alltså själva känslan när du tittar på en spelare är ju väldigt viktig, liksom att du kanske kan fokusera på den spelaren mer eller mindre. Det beror på vilken känsla man får och så vidare. Och det tror jag det funkar för alla scouter som har varit länge i branschen och så vidare. Så de flesta säger liksom att det första intrycket, första känslan är väldigt viktig om man ska gå vidare och så vidare. Sen data, det är en annan del av arbetet och även video. Du kan ju titta alla matcher på video idag, så finns ju väldigt, väldigt många väldigt bra plattformar där du kan se alla matcher i världen.
Mm. Om vi pratar om spelare då, tittar du även på han interagerar med lagkamraterna, han uppträder på plan och på väg ut och från plan. Och,
Definitivt. Det är ju det som kanske dataanalys eller videoanalys kan inte riktigt visa, om man inte nu fångar upp det i en tv-sändning och så vidare. Men när man sitter där på stadion så kan man fånga upp det. Om en spelare är missnöjd med passning och sen går man hem istället att springa hem, om man liksom, det du sa liksom, att interagera med sina lagkamrater är otroligt viktigt för att se liksom spelarens beteende i förhållande till lagmässig känsla, liksom man tillhör laget eller om det är en stjärna som vill bara göra saker och ting på egen hand och bryr sig inte om något annat.
Har vi haft nytta av det någon gång? Alltså, nu har vi Wolfsburg, så där kan vi inte säga så mycket konkret om, för det är klart att det är the secret formula som du sitter och jobbar med nu. Men om man tittar på de Europamatcherna du har jobbat med, har du sett någon gång någon grej som laget har kunnat, vi har kunnat utnyttja?
Så det är ju väldigt svårt liksom att blicka tillbaka och kanske hitta något sånt, men det, oftast har vi mött lagen som är betydligt högre nivå än oss själva, så på de matcherna som vi har tittat i Europa innan så är det oftast att man tittar liksom hur man ska klara av motståndarnas offensiva spel och så vidare, så är det kanske mindre vikt hur man ska kanske göra någonting själv. För oftast är det så att man jagar boll i ganska stora perioder av matchen och så vidare. Sen är det klart att det finns ju lite små detaljer som man försöker fånga upp, där man kanske kan utnyttja någon spelare som kanske inte kommer i position snabbt och någon spelare som slarvar lite grann med försvarsspel och så vidare. Så att,
man vill krypa under skinnet på dem lite grann.
Lite grann, ja.
Spelare som du har valt bort, är det någon som du liksom har tänkt att då var det nog fel?
Det är klart att det dyker upp väldigt många namn och väldigt många spelare. Och sen arbetet bygger ju på att man ska kanske bygga upp ett sätt att prioritera spelarna och rangordna spelarna, så att alla har ju liksom någon plats någonstans på listan. Och så är det klart att det har hänt liksom att spelarna så hamnar kanske längre ner på listan, plötsligt dyker upp och kanske hamnar någon annanstans. Då blir man lite sådär småtjurig på sig själv, kan man säga.
Hur går det rent praktiskt till? Finns det en stor bank med spelare på varje position där man kan titta, och det finns nästan en rangordning mellan de spelarna?
Generellt så när man jobbar med scouting så har man en kontinuerlig utvärdering av den truppen man har, och sen har man kontinuerliga diskussioner med olika scenarier, vad som kan hända. Om det är nära en fönster så försöker man liksom fundera vilka spelare som är attraktiva för andra klubbar och vilka som kan försvinna, vilka som har kontrakt över 3 år eller vilka som kanske kontrakt går ut om ett halvår. Och så utifrån de olika parametrarna så försöker man bygga upp en scenario att man försöker föreställa vilka spelare som lämnar, vilka ska vi ta in istället för de spelarna. Så ja, för din fråga så finns det en lista med väldigt många namn på olika positioner där man prioriterar spelarna på olika sätt i förhållande till vår behov och situationen med truppen.
Och sen kan det hända saker, en skada, en långtidsskada, en försäljning och så vidare, så tittar man i den här banken.
Ja, så är det. Sen kan man säga också att banken, det är inte spelarna som väntar på att det ska hända någonting i Malmö, utan det är ju spelarna som dyker upp och så försvinner, så kommer nya och så vidare. Så det är ju en väldigt dynamisk process, om man säger så. Och vi kan liksom inte påverka vilka klubbar som kommer att boda på våra spelare. Vi vet ju inte vilka som kommer liksom köpas om de gör det och så vidare. Så att det är ju lite, det finns ju saker som vi själva kan påverka i stort sett helt och hållet, men det finns ju också en del saker som inte vi själva kan påverka, och det är väldigt svårt att veta liksom vad som kommer hända.
Så du blir Dannes man på fältet, kan man säga?
Ja, absolut. Dan är ju min chef, och det är ju liksom, jag rapporterar ju allting till Danne, och det är ju liksom honom jag diskuterar framtiden med truppen och vilka scenarier kan inträffa och så vidare. Så det är klart att tränarna är också involverade i den processen, och när man pratar behov i truppen och evaluerar truppen vi har, så är det klart att tränarna är ju högst involverade i den processen också.
Sen har jag en parameter till, det är vad man redan har i klubben, det vill säga i ungdomssidan. Hur väger man eventuella nyförvärv mot spelare som finns i U19 och så vidare?
Ja, det är ju en fråga kanske som är, som man kanske skulle sätta i ett större perspektiv av svensk fotboll. För att man har ju åskådat nu några år att medelålder i allsvenskan har blivit högre, va? Mm. Alla lag har ju äldre och äldre lag, om man säger så.
Antikrundan.
Ja, det är lite grann så. Så är det fråga liksom, okej, vad händer med spelarutveckling? Vad händer med talangerna i svensk fotboll? Och man kommer till din fråga, om man ska värva spelarna utifrån som är unga och som är talangfulla, då måste man naturligtvis sätta det i förhållande till dem vi har i verksamheten. För att Malmö har ju en väldigt, väldigt bra ungdomsverksamhet. Väldigt många duktiga unga talanger som har väldigt svårt att liksom ta nästa steg när man är klar med ungdomsfotboll. Och det är ju inte på något sätt märkligt, för att tittar man på strukturer i andra klubbar ute i Europa, stora klubbar i alla ligor, så de största klubbarna eller de bästa klubbarna har ju lite svårt att slå sig in så många egna talanger och så vidare. Och där är ju mer fokus för att kanske det är mer resultatorienterad verksamhet, där du måste vinna guld, där du måste gå till vidare till final i cupen, där du måste spela Europaspel varje år och så vidare. Men däremot om man ska titta på utvecklingen i svensk fotboll, så tycker jag att det är klubbar som har varit utbildade, alltså som har haft en strategi att utbilda unga spelare. De har ju också gått till den där resultatorienterade inriktning, att man ska skapa resultat, och på så sätt kanske försöker man köpa eller rekrytera spelarna som är färdiga, som behöver inte den där startsträckan när man kommer från ungdom till seniorverksamhet, och behöver man lite tid och plats. Mm. Och då har jag sett en tendens i många klubbar i Sverige där man liksom på något sätt hoppa över den där steget att man ska ge unga talanger chansen, utan man går ju direkt till en prestationsfas där man ska köpa färdiga spelare, prestera resultat och sen kanske spela Europa och så vidare. Så det är ju lite grann oroväckande om man nu ska se det från talangutvecklingsperspektiv, att det är inte många spelare som får chansen i tidiga åldrar, utan det blir ju mer och mer att man försöker bygga en trupp som är stabil och som kan prestera direkt. Och att gå tillbaka till din fråga igen, så Malmö strategi att värva unga spelare, vi har inte haft behov att ta in unga spelare i ungdomsverksamhet, inte så många i alla fall, utan det är mer att vi ger chansen våra egna att försöka utveckla dem så mycket som möjligt för att de
Du som är ute och ser väldigt mycket fotboll och ser andra föreningar både utomlands och i Sveriges ungdomsverksamhet, hur står sig Malmö FFs, om du tittar lite grann från ovan, hur ser det ut?
Alltså om man nu ska prata svenska förhållanden, så ligger Malmö FF bäst till, så att säga. Så det finns ju alla ungdomslandslag, alla landslag, så finns det en del spelare från Malmö FF. Sen nu på senaste tiden så har vi sett en del spelare som har varit i Malmö FFs ungdomsverksamhet som har tagit steget till andra allsvenska klubbar eller till superetta klubbar och så vidare. Så att, jag skulle nog säga att ungdomsverksamheten är väldigt bra. Sen är en annan fråga liksom, varför de här ungdomarna inte riktigt räcker till hela vägen till A-laget. Och det är ju en mer kanske en strategisk fråga, om man nu kan säga okej, nu ska vi göra vad nummer 5 i allsvenskan, men vi ska ju spela med 10 unga spelare från egen verksamhet. Och det är ju lite där man liksom hela tiden försöker stå. Det är en avvägning, okay, vilken väg vi ska ha. Och sen vet vi liksom att Malmö FF är en klubb som ska prestera på väldigt, väldigt hög nivå och vinna kanske guld varje år och gå till Europaspel varje år. Och det är ju med utvecklingen som Malmö har haft de senaste 10 år till exempel, så det är ju liksom inga andra målsättningar existerar egentligen.
Men om du jämför våran ungdomsverksamhet i Sverige då, Malmö då specifikt versus de stora klubbarna som du är ute och kikar på ute i Europa?
Jag tror att det ser ut ungefär likadant i andra ligor, andra klubbar och så vidare. Så det som är skillnad kanske med holländska klubbar, belgiska klubbar, att de har kanske större resurser, att de kan rekrytera unga talanger till ungdomsverksamhet i tidiga åldrar och så kanske ge dem möjlighet att eller utbilda dem kanske lite längre tid i ungdomsverksamheten tills de är redo att ta nästa steg. Man ser inte många, om man ska prata någon klubb, om vi kan nämna till exempel Ajax. Mm. Så det är inte så att alla ungdomsspelare i Ajax går till Ajax A-lag, utan det är väldigt många som spelar i andra klubbar i holländska ligan, vilket är väldigt, väldigt bra betyg för Ajax Akademi, ungdomsverksamhet.
Det är en fantastisk skola.
Ja, så det är precis det jag tror att det är det som är ju poängen med, även i England och Tyskland och överallt så är det samma sak. Så de här spelarna som är i toppklubbarna i England, de spelar inte i egna verksamheten, utan de går till andra klubbar i Premier League och spelar i Championship och så vidare. Så att jag tror det som är otroligt viktigt med akademierna och talangutveckling och så vidare, att man skapar kraftfulla miljöer där de kan utvecklas, där de kan utbildas och så vidare. Så jag tror det är därför de stora klubbarna köper utländska talanger och skapar miljöer som är väldigt, väldigt konkurrenskraftiga. Och på så sätt kanske stimulerar utveckling, och kanske om det är i England eller om det är i Danmark, om man nu tar närmast Nordsjälland här, man har ju sett nu under några år, Nordsjälland har ju samarbete med Right to Dream, en akademi från Ghana. Så man har ju inte sett liksom att det är många spelare från Ghana som har gått vidare från Nordsjälland. Men däremot så man har sett att det är danska spelare som har haft nytta av det. Så de har varit i en väldigt, väldigt kraftfull och konkurrenskraftig miljö. Och sen har de liksom kommit fram och så gått vidare. Så det är ju det som är otroligt viktigt, liksom att skapa miljöerna där spelarna kan utvecklas. Sen förr eller senare så kommer det dyka upp någon som tar plats.
Det finns ju också aspekten att man kan vara olika bra på att producera olika positioner. MFF har ju en längre tid varit jättebra på att få fram mittbackar. Från Filip och Ponne, Mattias Andersson, Hadzi Kadunik, nu kommer han, eller Ahmed Hodzik, Hugo Andersson och så vidare. Så Johan Rapp och så vidare i Noah Ailey i ungdomslagen. Men ytterbackar, det
intressant.
När kom det senast en bra ytterback från MFFU? Finns det liksom, måste man ta hänsyn till det också, att du letar mera ytterbackar än innerbackar för att ni redan är så bra på att producera innerback?
Ja, så har det varit, och det är liksom faktum, och vi kan liksom inte, vi kan inte argumentera bort det. Men sen är ju frågan är ju, jag tror att när man utbildar unga spelare så finns det spelare, duktiga spelare på alla positioner. Sen är det ju kanske behov av kreativa spelare, och kanske vi generellt i svensk fotboll, om man nu tittar på landslag och alla andra, så har vi inte så många jättekreativa spelare, utan det är mer disciplinerade, väldigt fysiskt orienterade spelare som gör sitt jobb väldigt, väldigt bra, med god teknik och attityd. Och det är det vi ger dem under utbildningen. Sen är frågan om vi kanske behöver se över vår metodik att utbilda spelarna och kanske leta efter mer kreativa spelare, kanske snabbheten och kanske mer individualister och så vidare. Så jag tror att om man ska gå tillbaka till ungdomsverksamhet, i de flesta klubbarna är väldigt måna om att man ska ha sina ungdomslag i högsta serien. Och då betyder det liksom att där är utveckling viktig, men resultatet är ännu viktigare för att du ska hänga kvar i juniorallsvenska eller pojkallsvenska och så vidare. Så det tror jag att är orsak varför man väljer en viss typ av spelare och försöker bygga lag som kan vinna matcher. Mm. Utan att de behöver kanske prestera en fenomenal fotboll och så vidare. Så jag vet inte, men det är ju, det jag kan konstatera att du har rätt, det är ju väldigt många mittbackar som har kommit genom MFFs verksamhet. Vi har inte haft några ytterbackar som har kommit fram, och det har varit lite mittfältspelare och kanske någon Marcus Rosenberg ska vi inte tala om. Eller lite så är det. Sen vet jag inte, som sagt, jag vet inte riktigt vad det kan bero på. Som jag nämnde så kanske man behöver se över metodiken. Hur ska man kanske selektera, jobba med dem och så vidare.
Du var ju lite inne på det med Nordsjälland och deras afrikanska anknytning. Numera letar ju alla i Afrika. Många fler letar i Sydamerika och så vidare. Finns det några ställen på jorden som är oskåtade, som man kan hitta fynd i?
Alltså, ärligt talat, jag tror inte det finns några ställen på jorden där man inte har varit och trott. Men det är ju lite grann, alltså fotbollstrender liksom kommer och går. Alltså i början av 2000-talet så var det väldigt mycket brassar och lite sydamerikansk influenser i allsvenska och så vidare. Sen kommer ju liksom andra länder, det har ju varit lite danska spelare, sen har varit lite norska spelare, sen har varit någon islänning, skandinaver så att säga, sen har det varit Afrika en del, och sen så fort en klubb hittar en talang och kanske säljer det vidare och får bra peng, så tycker man att det här marknaden ska vi liksom jobba med, där kan man hitta talanger som ingen annan har sett och så vidare. Jag tror det handlar inte att man ska hitta någon marknad där man kan hitta spelarna själv, utan jag tror mer att det handlar om vad man vill hitta helt enkelt.
Men om du skulle gissa på nästa stora, så vi har betat av de här länderna som vi pratar om, vad skulle du säga så skulle kunna dyka upp som en dark horse?
Alltså jag vet inte hur andra klubbar gör, men jag kan bara berätta utifrån min perspektiv eller min horisont i Malmö FF. Det som har varit problematiskt för Malmö med utveckling som klubben har haft senaste 10 år med Champions League och Europa League och SM-guld och så vidare. Så jag tror att problematiken idag att rekrytera spelarna till Malmö är ju mer kopplat till konkurrensen vi har skapat för oss själva. Det vill säga, innan så var vi inte kanske på den nivån som klubben är idag. Och laget var inte kanske så kraftfull som den är idag. Och idag om man ska rekrytera någon spelare till Malmö FFs A-lag, då krävs det verkligen en ganska hög nivå och potential. Och de spelarna som vi behöver rekrytera idag, de är intressanta för andra marknader och andra klubbar. Det vill säga, holländska klubbar tittar ju på samma typ av spelare. Belgiska klubbar gör detsamma. Danska klubbar gör ju detsamma. Så vi får ju en kraftigare konkurrens idag än det vi har haft innan. Och det är klart att tittar man på afrikanska talanger som är väldigt, väldigt bra, de går inte till allsvenska, de går inte till Danmark, de går till stora ligor, de bästa talangerna. Sen finns det otroligt många spelare som man kan välja mellan. Så det är lite grann, man måste tro på den marknaden där man ska hitta spelarna. Och sen, det handlar inte liksom att man ska ta hit 2 stycken från Afrika och så misslyckas de, så tycker man att det här marknaden är ingenting för oss. Utan man måste ha en idé, man måste tro på det man gör, och på så sätt så tror jag man kommer hitta olika marknader, olika typer av spelare, olika möjligheter.
Mm. Sen det finns det också, man säger kanske att det händer inte så mycket i truppen, det kommer inte in så många nyförvärv som det har i år. Då tror man ju att Admiral Vito inte gjort så mycket. Du kanske gör precis lika mycket jobb när det inte händer något som när det händer något.
Ja, jag tror att de som tror det har väldigt fel. för att jag tror att jobbet idag är ju förändrats otroligt mycket för jobbet som jag började i Malmö för 12 år sedan. Så den konkurrensen som Malmö har fått idag i form att konkurrera med andra klubbar som har lika stora eller större resurser och kanske ligor som är mer attraktiva än allsvenska. Och det är ju det som kanske innan man kunde hitta en spelare som höjer nivån ganska mycket. Mm. Idag så kanske behöver man hitta en spelare som höjer nivå eller som bibehåller nivå i truppen. Mm. Och det är ju en stor skillnad att hitta de spelarna eller att hitta någon som är bra som kan höja nivån radikalt. Men det är kopplat till nivå som Malmö FF har skapat under de här senaste 10 åren. Mm. Så det är ju det är klart att när det inte händer någonting i truppen så tycker man att, att Vito inte har någonting att göra, men det, så är det inte, utan det är mer att göra idag än innan, för att du ska ju hitta och rekrytera spelare som kan höja den nivån som redan är otroligt hög.
Två höjda konkurrenser, dels inom truppen och dels när det gäller att hitta nya spelare.
Exakt, precis så är det, och det är det som man brottas varje dag, och det är ju trots att man kanske skapat eller man har ju skapat väldigt bra förutsättningar med ekonomi och med resurserna, men ändå de framgångarna har ju liksom skapat otroligt mycket värde för klubben, men däremot så också skapat lite andra problem och i form att man kanske inte längre kan rekrytera de spelare som man har kunnat göra innan utan att få konkurrensen från större ligor och större klubbar.
Men om styrelsen hade sagt att nu får ni köpa en spelare för 35 miljoner, hur mycket har det förändrat?
Men jag tror inte att den ekonomin som Malmö har idag som man kan konkurrera ganska kraftigt med lag som är i samma nivå, men jag tror att det har ju mer med ligan, med attraktionen att göra. Så om en spelare kostar 35 miljoner kronor så kanske han vill ju spela i Bundesliga. Inte i allsvenskan. Utan att jag nedgraderar allsvenskan på något sätt. Allsvenskan har ju blivit väldigt, väldigt bra och utvecklats enormt mycket. Och det är en bra liga framförallt för unga spelare som vill etablera sig. Men samtidigt så kostar de spelarna 35 miljoner så går de till större ligor. Mm. Och det är det vi har ju störst problematik. Mm.
Men det är ju det faktiskt Danmark, danska klubbar rekryterar ju till högre belopp än svenska.
Jag tror att danska klubbar, det som har skett senaste åren, det är ju att de rekryterar inom landet, för de köper inte spelarna utifrån för så mycket pengar. Ja, möjligtvis Köpenhamn och
FCK gör det.
FCK, ja. Men samtidigt så FCK har ju spenderat en hel del pengar för att köpa danska spelare som är väldigt bra i ligan. Vilket vi har ganska svårt att göra i allsvenskan. Vi är väldigt svårt att rekrytera spelarna från andra klubbar i allsvenskan. På grund av att man upplever konkurrens mellan klubbarna och jag vet inte varför är det så, men jag tycker det är helt fel. Det har jag sagt innan. Mm. Det är synd att Malmö inte kan investera de pengarna som man har skapat genom fenomenala framgångar, att man inte kan återinvestera i att utveckla svensk fotboll.
Så den egentligen, om man hårdrar, den bästa rekryteringsbasen just nu, den största marknaden, hade egentligen funnits i Sverige? Om man kunde ha köpa från de andra klubbarna?
Definitivt, det är ju alltid så. Definitivt. Sen är det klart att man kommer alltid att köpa spelarna utifrån och så vidare och hitta den där yttersta nivån om man nu vill hålla sig på väldigt, väldigt hög nivå. Men som sagt, det är ju den marknaden är väldigt svår eftersom man konkurrerar med klubbar som kanske i samma storlek som Malmö FF, men däremot spelar i andra ligor. Kanske lite mer attraktiva ligor. Jag menar, om man nu tittar på spelarna som går från Belgien eller från Holland till andra klubbar i Europa, så går ju spelarna för 500 miljoner. Eller 300 miljoner och så, eller 100 miljoner. För Sverige är väldigt svårt, och oavsett vilken talang du har, du når inte de nivåerna helt enkelt.